Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Det här, alltså jag är riktigt pepp idag på det här ämnet.
Är det så?
Ja.
Hej och välkommen till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias.
Tjena.
Hoppas ni har det bra där ute i stugorna.
Ha.
För nu är det dags för nytt avsnitt, ny vecka, och det här avsnittet gör vi i samarbete med vem då, Mattias?
Compricer. Jämförelsesajten.
Ja, där du kan gå in och jämföra. Du kan jämföra elavtal, jämföra försäkringar, jämföra bank och sådana saker. Så att när du är tröttnat på att hålla på att jämföra de små kostnaderna som vad du ska köpa de krossade tomaterna och faktiskt de stora som påverkar ekonomin i fasta kostnader, då vet du vad Compricer finns någonstans.
Gå gärna in på compricer.se, för att det finns ju väldigt många, man kan tänka sig att man kan jämföra vilken bilförsäkring som är bäst, men man kan jämföra väldigt mycket mer.
Ja. Mm. Och du kan byta direkt på plats.
Och du kan få hjälp också. Ja, precis. Du kan få hjälp att ordna. Om du ska byta bank och sen kommer du på att jag vill göra det, då kan också de hjälpa till med att ju faktiskt göra bytet. Nog om detta. Där höll vi på att säga någonting
Filippin.
Samtidigt.
Ja. Ja. Hörru du, sen har vi en liten bonus idag. I slutet på avsnittet så har vi några snabba på ett specialämne med Kristina från Compricer.
Precis.
När ni tror att det är slut, häng kvar, för då kommer lite extra.
Du, ämnet idag berör mig jättemycket, hela tiden. Jag har det med mig varje dag nästan.
Varför är du så otroligt? Jag tycker också att det ska bli spännande, men jag blir förvånad att du sitter och hoppar på stolen.
Nej, men vi ska ju prata om elbilen. Det har ju säkert alla förstått som har klickat på den här länken att man vill lyssna på oss.
Det förstod man redan i rubriken.
Det förstod man redan i rubriken, så behöver inte hålla på det. Nej, men jag tycker det här med elbil, hybrid eller icke, och olika andra, så här diesel, bensin, alltså jag tycker det är väldigt intressant, det påverkar oss ju väldigt mycket, och därför har vi tagit in en expert på detta ämne.
Ja, för du är ju väldigt så här prylgillare.
Ja, men jag är väldigt
så här ekonomikrass.
Så men det här är ju inte prylar, tänker jag. Det här är mycket större ämne än att säga att det är någon bra pryl.
Ja, men då är det ju bra att vi har en expert som kan vara lite balanserad.
Välkommen in, Jan-Erik Berggren, motorjournalist.
Ja. Tack så jättemycket, vad kul att vara här.
Ja, visst säger man motorjournalist?
Ja, bilreporter, motorjournalist, biltestare.
Ah.
Är det skillnad på reporter och journalist?
Nej, det är väl inte.
För jag har, när vi jobbade med tv, några gånger av misstag kallat fotografen för kameraman. Det är inte populärt, kan jag säga. Mm. Det får man inte säga.
Nej.
Fotograf är tydligen ett jobb, och kameraman är någon som riktar en sån här i en studio. På hjul och rullar där, så. Det är oförlåtligt. Men då har jag att journalist eller reporter, det är okej.
Mitt jobb är att provköra och testa bilar och skriva om bilbransch och lite trafik också.
Tänker du att
vilket
du har drömjobbet? Han börjar sucka bara du säger.
Nej, det är ett drömjobb. Jag kör ju drygt en bil i veckan på olika i olika delar av världen.
Hur ser processen, hur ser en vanlig arbetsvecka ut för en bilreporter, motorjournalist?
Ja, den här veckan är väl ganska så vanlig. Då var jag hemma och skrev artiklar och grejade i måndags. Tisdag morse var jag på en frukost med infrastrukturministern Thomas Eneroth, som har haft det som en ny grej. Det var tredje gången vi var där. Lyssnade lite på vad som är på gång. Och han frågar oss lite vad som är på gång i bilbranschen. Sen efter det var ett flygplan till München och till BMW som hade sin årsredovisning. Men vi passade också på oss förstås att visa lite nya produkter och berätta om hur de ser på elbilar, laddhybrider framförallt. De visade sin Formel E-bil som är formelbilstävling på med elbilar.
Ja just det, det kommer ju nu mer och mer e-sport överhuvudtaget, eller alltså bilar med sport, ja,
e-sport. E-sport är något annat.
Nej, e-sport, bilsport. Ja.
Sitta på flygplatsen sen och skriva ett par artiklar och sen hem och så upp i morse och så hit och spela in podd.
Ja, vi hördes ju igår, då satt du på flygplatsen när vi hördes sent igår kväll, så att jag kan ju verifiera det. Ja.
Men hur mycket kör du då? Skickar de en bil till dig? Så här, är det redaktionen då eller är det BMW, ja, som så här, vaknar på morgonen så står det någon läcker pärla där utanför som du ska sladda runt med en dag? Sen.
Nej, man, vi, de bilar som vi provkörar hemma, så det vet vi vad som är på gång och vilka nyheter som kommer. Mm. Så då får man höra sig av och boka, kan man säga. Nu vill jag provkör den här bilen.
Mm. Mm. Blir du uppsmörjd någonting?
Nej, det är klart att de vill ju att man ska provköra dem, men man får ju stå fri så att säga och tycka vad man vill om bilen. Och det är de ganska bra på, kan jag säga.
Du känner inte så att det blir så här, oj oj oj, här låg den tårta i baksätet. Jag förstår att du inte går att muta, men jag tänker att det måste vara otroligt viktigt för en biljätte om man får positiva, om man har en positiv relation med motorjournalister eller inte. Därför att det är ju ändå en bedömningssport ganska mycket där det handlar om personlig tyck och smak.
Ja, men jag tycker ändå att den branschen är ganska bra på att låta oss tycka och göra som vi vill. Jämfört med vissa andra branscher. Liksom. Mm. Jag testade motorcyklar för många år sedan och de var mycket mer brydda över om vi skrev att bromsarna var dåliga eller något annat. Sen kanske det är skillnad mellan olika länder också. Jag förstår att i vissa länder är det mer vanligt att man jobbar på att få bra omdömen. Medan svenska PR-människor, de förstår att vi tycker det vi tycker. Och så här. Sen tycker de såklart att det är bra att vi kör deras bilar och provar dem.
En fråga till. Är det, okay?
Det är kul att du är också på hugget på det här ämnet.
Ja, jag tänker passa på nu i början. Sen fattar jag att jag kommer att bli omkörd. Tycker ni lika? När du läser vad en annan motorjournalist har skrivit om en bil som du också har testat, är det stor diskrepans mellan, läser och tänker så här, va? Hur i helskotta har han gett den här en 8? Den var ju helt kass. Eller är det som att det är 2% skillnad?
Det händer väl då och då att man tycker, eller ofta att man tycker olika, och man tycker olika saker är viktiga. Vissa tycker att komfort är viktigast och andra tycker att styrningen och hur den fungerar när man kör riktigt snabbt i kurvorna.
Men överlag är ni ganska överens, eller? Om du ändå ska säga så här.
Nej, det lät ju inte så.
Om man drar ett snitt så kan jag nog tänka mig att de som provkör ofta och kör mycket bil, de tenderar att gilla Audi, BMW lite mer än andra.
Och vad beror det på då?
Ja, men då BMW framförallt och även Audi, kan säga, de har väl gått in för att göra bilar som är roliga och trevliga att köra. De har ju satsat mycket på chassi och styrning och
komforten,
balans i drivlina och så. Så att det
är inte det alltid ett problem när man jobbar med någonting sånt där som du jobbar med, att man blir finsmakare? Jag tänker på film, när man ser så här filmkritiker. Om man sett allt år efter år, till slut är man ju bara intresserad av så här Kieslowskis liksom så här svartvita special. Det är den som får 5 smultron. När det kommer någon ny familj, kommer liksom så här Indiana Jones 4, kan man ju räkna med att den får en 2. Därför att man är så trött på att man blir finsmakare. Är inte det en risk att man ska skriva för folket så att jag ska kunna välja Volvo? Men man har kört så mycket bil själv så att man vill ha den där den direkta styrningen är viktigt, som jag aldrig ens kommer att märka liksom. Eller?
Ja, kanske det kan vara. Men på Expressen där jag jobbar mest med, eller där mina texter syns mest, där har vi en så bred målgrupp. Så där gäller det verkligen att tipsa alla. Och där har vi ju liksom sådana som inte vet speciellt mycket om bilar och de som vet väldigt mycket. Vi har en så bred målgrupp. Så det måste man vara duktig på att
skriva och ta fram det som
intressant för alla. För annars är det ingen som läser, och vi mäter ju allt. Vi skriver hur mycket som folk läser. Så det har vi nog ganska bra koll på. Sen kan det nog vara så när det gäller ny teknik att vi är lite skadade där, att vi kanske anammar ny teknik snabbare. Mm. Jag vet att när adaptiv farthållare kom så blev jag så här uppsprungen av någon på jobbet som bara, har du testat det här adaptiv farthållare? Det är ju fantastiskt. Och då, ja, det har kommit för 2 år sedan. Det är ju verkligen inte nytt. Och nu har vi väldigt mycket ny teknik i bilarna som det tar tid innan vanliga bilköpare upptäcker och
förstår att,
och
det,
förstår
finns.
Att det finns eller tycker någonting om.
Mm. Men om vi då ska, det är intressant, men om vi då ska gå in på just elbilar då, som ju, jag tycker ju att Elon Musk då som startat Tesla, alltså är ju en, det han har gjort är ju jämförelsevis med Steve Jobs, eller alltså jag tycker att han måste vara en av de största revolutionärerna på, jag vet inte, i modern tid. Alltså vilken grej han har gjort och lyckats med och fått fart på hela, påstår jag nu. Nu är det här ett påstående. Alltså för mig är han, vilken man, vilken legend, vilken, alltså att komma med det här och plötsligt från ingenstans så kan du åka elbil och komma 40-50 mil. Gentemot alla dessa, liksom, tänker jag då, ja, men bensiner, och vi har pratat så mycket om miljön och allt det här.
Är det så, eller är det, ja, Mattias lurad i någon typ, nej, av personkult här?
Liksom? Nej, jag tycker att han har gjort väldigt mycket, och han har ju kunnat göra det för att han inte sitter på en stor, eller har en stor ryggsäck med avtal med underleverantörer om att köpa 3 miljoner dieselmotorer kommande 10 åren. Liksom. Han kunde ju börja från början. Mm. Sen har han gjort det oerhört skickligt, och de är ju i framkant fortfarande på flera områden.
Ja, visst är de det.
Inte bara räckvidd, utan det är ju också hur han har byggt varumärket, suget efter varumärket, som ju är enormt, att han kunde få 400 000 som tecknade order på en bil som man inte visste någonting om.
Mm.
Och där är ju de andra tillverkarna nu och börjar då och fingra på.
Har du tänker till exempel på den här Tesla 3 nu som jättemånga, ja, också signa upp sig på, fast man inte ens visste om det skulle komma någon.
Och det har ju skapat en ny situation där andra tillverkare gör likadant. Polestar gick ut och ja, Volvos nya premium elbilsmärke gick ut och lanserade, visade upp en bil där man kunde teckna order, och den finns inte än. Liksom Audi gjorde likadant med sin e-tron elbil. Så det har ju blivit en ny standard att man tar, jo, men lite att de får, ja, precis, den här bilen, lägg en handpenning så får ni den.
iPhone-hysterin.
Ja, eller liksom bara det här med streamad musik från ett skivbolag, så att titta på, så kommer ett dataföretag och göra så här. Så här ska vi lyssna på musik då för 20 år sedan, 15 år. Nej, men det här är ju, och att de tycks ju, alltså det fungerar ju, och det, alltså det har ju sett fart, eller satt fart. Man har ju också känt att varför håller vi på med de här bensin? Jag tyckte man gick länge och harva, liksom, det måste ju kunna gå att få elbilar, eller det måste ju kunna hända någonting
kan,
där.
Kan vi inte, för den som inte är så duktig på detta, kan vi inte få en snabb historielektion i elbilens kanske korta historia då? Hur har liksom, om du skulle ge oss liksom de olika faserna från kritaperioden och juraperioden fram till nutid, hur ja, ser elbilsutvecklingen ut egentligen?
Jag kommer ihåg att när man började bygga bilar så var ju elmotorn ganska bra. Man byggde ju elbilar tidigt. Sen har det ju funnits olika försök. Man har förstått att det här kanske är ett bra sätt att bära energi. Kanske inte bara vad gäller utsläpp och sånt, utan det är ett billigt sätt att köra en bil på.
Mm.
Men de har väl inte gått så bra. Det är väl, förbränningsmotorn är ju ganska energieffektiv. Och vi har haft olja. Och vi har inte pratat så mycket om utsläpp och föroreningar. Som vi gjort nu kanske senaste 20 år. Men innan det så var det inte så mycket.
Mm.
Och när plockade man upp de här gamla ritningarna? För det fanns ju som sagt, när bilen hittades på. Då var det ju inte med självklarhet att det skulle vara något annat än el. Utan det kunde lika gärna blivit.
Det kunde lika gärna blivit el. Sen är det ju ett problem med batteri. Eller var det problem med batterier? Att de har varit för stora och för tunga för att räcka länge. Och det är väl fortfarande den balansen som man måste gå då. Så det har väl gått i takt med att man har utvecklat batteritekniken, så har man förstått att man kan få lätta och tillräckligt små batterier och få bilen att gå tillräckligt långt.
Så när kom den första elbilen som du såg som tänkte så här, oj, elbil, ja det kanske kommer bli något det här liksom?
Ja, det är ju Tesla.
Det var det först ju, med Tesla
ju,
som...
Det är ju då som han visade att det faktiskt går att komma så långt med en bil som inte är enormt tung.
Mm.
Och när är detta då? Då är det ju typ igår, ja, det är inte så länge.
Ja, precis. När är det där? 2012, 13?
Ja, det var nog tidigare. Han kom ju med en roadster. Alltså de började ju i Kalifornien där och göra hemmabyggen. Så elbilar. Mm. Så han sprang på några andra där som var duktiga på att bygga hemmabyggen. Liksom, och insåg att det här kan bli någonting. Sen har de ju haft problem att få igång massproduktion.
Mm. Men det var väl där någonstans?
Ja.
Ja. Så det är ju ändå inte
det,
så
det,
nytt.
Nej, det är väldigt nytt. Det är ju kanske 20, ja, senaste 30 åren då, så kan vi ha växt fram.
Mm.
Och har exploderat på sistone. Vad är det som gör att vi är inne i den elbils... Får man kalla det för en boom eller något? Som, i alla fall om man tittar på hur mediautrymmet som elbilen fått nu jämfört med för 10 år sedan. Så är det era tekniker har gått framåt eller miljömedvetenheten har gått framåt eller är det bara att den gamla bilindustrin håller på att tappa sina monopol? Eller vad är det för faktorer som gör det?
Nej, jag tror framförallt är det väl... Ja, miljömedvetenheten, koldioxidutsläpp som har tvingat fram renare utsläpp och tuffare krav på utsläpp. Och där har ju i Europa, om vi tar det, så har ju EU gått hårt fram och tvingat tillverkarna att ligga under ett visst snittutsläpp. Det är den enskilt största anledningen till att man gick över till mindre dieselmotorer för att få ner koldioxidutsläppen.
Men sen kommer man på att dieseln inte var någonting att ha.
Nej, så får man ju i nacken då att den släpper ut andra saker som är farliga. Mm. Och dieselskandalen var ju, briserade ju när Volkswagen då fuskade med motorerna i USA för att ligga på rätt sida gränsen på båda typerna av utsläpp.
Ja, precis.
Så det dödade väl mer eller mindre dieselmotorn. Och nu... Om man då säljer färre dieselmotorer, då ökar koldioxidutsläppen från motsvarande bensinmotorer och då måste man hjälpa till med el för att trycka tillbaks koldioxidutsläppen till rimlig nivå. Sen 2020-2021 så går man ju ner till snitt 95 gram koldioxid per mil och då måste man helt enkelt elektrifiera bensinmotorerna framförallt för att få ner utsläppen. Mm. Det finns ingen annan väg.
Så det kan vara det också? Alltså, eller det är en av de stora...
EU har tvingat fram en teknikskifte. Vi skulle kunna kommit ner om vi hade tillåtit dieselmotorer.
Mm.
Då det, bilbranschen räknade ju med det.
Mm.
Före dieselskandalen så räknade man med att en snål diesel kommer att fixa de nya reglerna. För man har ju vetat om att de här reglerna börjar gälla nu, 95 gram. Det har man vetat många år, men plötsligt så slutar folk köpa dieselmotorer för att vi får dålig luft i storstäderna.
Ja, och då måste man
göra något annat.
Och då när man har sett att Tesla kan bygga bilar som går 50 mil så finns det ingen ursäkt liksom.
Nej, man kanske har tänkt att det här kommer senare, framåt 2025-2030, när dieselmotorn på sikt också blir för dyr att rena.
Mm.
Men man tänkte inte att det skulle gå så här snabbt.
Och var står vi idag då? Är det köpläge för mig som har en liten jädra bil som jag upplever som miljöbil när jag köpte den i alla fall, men inte en elbil? Om jag nu kommer inte jag köpa någon ny bil tror jag, men om jag skulle köpa en ny bil, är det läge för mig att gå in och köpa en elbil? Är det som är konsumentvettigt 2019?
Ja, nu sitter vi i lite samma läge som om man ska köpa en dator eller en tv, att det kommer alltid bättre om ett år.
Ja.
Så det är lite där... Det händer, de har sagt i många år nu, men det händer kanske en hel del på batterisidan, som man får upp räckvidd på en laddhybrid som kommer närma sig 10 mil på el.
Det här måste vi börja reda ut.
Laddhybrid är om du har en bensin- eller dieselmotor som tar hjälp av en elmotor. Och sen har du ett ganska litet batteri som där du kan ta tillbaka energin om du motorbromsar eller ladda hemma då, i väggen. Så du alltid kan starta dagen med fulladdat batteri.
Mm. Så idén är att antingen har man den som bara el, eller så har man den som i huvudsak el och lite hjälpmotor på bensin, eller så har man någon som är bara, eller i huvudsak bensin och sen hjälp från lite el. Är den
precis, kan man enkel? Säga. Precis. Ja. Men, och laddhybriderna kommer ju nu som en slags brygga till de rena elbilarna och flera tillverkare börjar ju komma upp i räckvidd nu på 7, 8, till och med 10 mil på bara el då, och då kan man så att säga pendla på el. Mm. Och när jag ska ta bilen till sommarstugan eller till fjällen, då kan jag köra med bensin eller diesel då.
Men de där är ju rätt odugliga nu, eller har varit fram till nu, för det är kanske 3-4 mil man har pratat gå i bästa, så här med medvind, sol, värme, alltså allt det ska vara rätt förhållanden, för jag har själv en elhybrid och tycker det bara är rätt tramsigt där, för att snittförbrukningen är i alla fall liksom, som högre än jag hade dieselbilen, klart högre, fast jag åker på el. Och sen
för du ska
jag
transportera runt tunga batterier med den där bensinen?
Ja, eller att det bara är för dålig kapacitet i batterierna, för jag kommer ju inte så långt. Mm. Jag tycker jag liksom kommer ur garaget och lite till och sen så... Mm.
Nej, det har ju varit ett sätt att kapa topparna på förbrukningen i en viss typ av körning. Du ska ju inte ligga och köra jämn hög fart, då har du ingen nytta av batterierna. Det är ju i stadskörning när du kör mycket upp och ner i fart och ta tillbaka energi och sådär.
Ja, det är inte, det som är...
Man ska ju inte, några kollegor här eller en kollega hade jämfört nu att köra långt, 40-50 mil med en dieselbil eller en laddhybrid. Och det är klart att laddhybriden är ju inte bra på det. Den är inte byggd för det. Så att,
och kanske jag ska sluta irritera mig och tänka att topparna tar den ändå bort, alltså i utsläpp när jag åker runt i stan liksom. Jag kanske ska tycka ändå att det är bättre då.
Tillbaka till din fråga där om att om du ska köpa nu, ja, lite beroende på vad du ska använda bilen till. Ska du köra korta sträckor eller kan ladda väldigt effektivt hemma eller på jobbet, ja då kanske det är bra med en elbil. Men om du cyklar till jobbet, tar bilen och åker till sommarstugan som är 40-50 mil bort på helgen. Nej, då är det kanske inte elbil idag som du ska välja direkt.
Om du inte ska ha en elbil som verkligen är en elbil då, eller?
Ja, för men även riktiga elbilar hur är vi där? Som de här...
För Mersa har väl kommit nu, såg jag. Och Audi har ju sin e-tron. Och nu säger du också att Volvo, den här Polestar, att man ska komma uppåt. Det är väl i alla fall uppåt en 30-40 mil, säger de, eller?
Ja, det säger man. Men det är ju en liten viss körcykel. Alltså, man har ju mätt vid en viss typ av körning. Så att hög jämn fart så kommer du inte så långt. Mm. Så åker du motorvägskörning till sommarstugan. Som vi har ju sommarstugan i Skåne då. 63 mil. Då skulle jag behöva ladda i alla fall säkert två gånger.
Just det. Men om du har en Tesla som är 3 år gammal så kommer du ju nästan ner till Skåne. Inte riktigt, men kanske ladda en gång.
Då får jag köra sakta. Man kan inte ligga 130-140 som jag gör med min diesel.
Men så fort får man inte köra i Sverige.
Nej, det gör jag. Han sa fel.
Han menade.
Nej, jag menar 110 och ibland 120.
Nej, men de är inte bra på jämn hög fart helt enkelt.
Så vad jag gör då?
När det är kallt och så.
Ska jag inte köpa och vänta? För att om alla sitter och väntar, då kommer väl eller går industrin framåt en dag? Så...
Jag tror att elbilar som klarar det som vi är lite bortskämda med, bensin och diesel som går 100 mil på en tank och jag kan köra 140 om jag vill. Mm. Det kanske vi aldrig kommer att se.
Vi är inne i en förändring nu, det är bara så.
Det är lite
bara...
beteendeförändring också. Vi kanske måste vänja oss vid att stanna och ladda 2 gånger på en med sån, om man ska upp till Åre till exempel.
Men äga bil ens, alltså är det, om man tittar på miljö och miljöekonomi måste ändå vara liksom grundperspektiven här när vi pratar om sammanhanget elbil. Kan man ens försvara att köpa en bil alls då på det sättet jämfört med, ja, men som jag och Mattias då, som bor i en storstad. Vad kostar att tillverka en ny elbil miljömässigt? Vad kostar att tillverka batterierna och ta hand om dem efteråt jämfört med att vi tar en Tesla-taxi och åker ner och hyr en bil när vi ska åka till fjällen och sen däremellan? Alltså du vet, min spaning är att jag gissar att om jag åker taxi för 100 kronor om dagen i snitt, har ett busskort och dessutom hyr för 199 kronor på Statoil en gång i månaden, så är det fortfarande betydligt billigare för mig än att köpa någon ny Tesla med värdeminskning och driftskostnader och också mindre miljöpåverkan eftersom en bil står 90% av tiden och inte används.
Ja, absolut. Och det är ju många biltillverkare nu som kikar på olika bildelningstjänster eller bygger specialbyggen för bildelning i storstäder. Alltså Seat visade en liten tvåsitsig bil som kan köra på cykelbana som är så smal och där du kan ha ett läge då, cykelbaneläge, så den går bara 20 km i timmen och tar ingen plats. Men den är ju byggd för att du ska hyra den kort tid då.
Men vad är det som...
Absolut, det där får man ju se hur mycket är det värt för mig att jag ska kunna gå ner till garaget och ta min bil som jag själv äger och köra precis.
Hur långt, och du säger hur mycket är det värt emotionellt, menar du?
När jag vill liksom. Hur mycket är det värt för mig? Nu kom jag på att jag vill åka till sommarstugan i natt. Då ska jag kunna gå ner, ta min bil, köra dit i ganska hög fart, tanka en gång.
Ja, där är jag. Det är jag.
Det där var ju Mattias.
Du beskriver det, är precis så.
Precis Mattias.
Ja. Ja. Nej, men det är så. Jag har ju bott på landet tidigare och för mig är det otänkbart att inte ha en egen bil. Det finns inte min sinnesvärlden.
Och jag vet exakt vad jag gör alla dagar i augusti redan nu. Så att för mig är det jättelätt att bara planera in. Här behöver jag bil, ja. Här behöver jag inte bil.
Då ska du förmodligen vara med i en bilpool eller något. Ja. Så att du vet. Mm. Men sen finns det ju väldigt många som de skjutsar barn till dagis. De har liksom kanske lite plats hemma. Barnvagnen bor i, mer eller mindre i bilen. Bilen blir liksom en del av hallen snarare. Ja, så alla prylarna är där. Man åker och spelar golf eller man...
Just det,
man gör saker, där. Man åker skridskor på helgerna och man ska ta sig ut i alla möjliga ställen. Då är det ett annat liv. Liksom.
Men nu måste jag, det är roligt så att du sa så här innan, det här ämnet är inte så här. Det är liksom, för jag sa, jag är så jävla pepp och du bara, jag är inte så mycket. Och jag försöker så andas för att få en syl i vädret. Nej, jag tycker det är kul att du är så
jävla. Skäms.
Nej, fortsätt surra. Ja, nu ska jag bara sticka in.
Vad ville du säga Mattias?
Undrar du vad jag ville säga? Nej, men ta det in först.
Nej.
Jo, jag såg att du var på gång.
Jag ville fråga om hur miljöbra det är med en ny elbil. Man börjar ju läsa om att batterierna tar en fruktansvärt mycket mil dieselbilskörning innan man har lika mycket miljöpåverkan som tillverkningen av batteriet och så vidare. Men det händer ju ofta det här. Nu får vi inte äta lax och nu ska man inte äta kött. Nu ska vi käka sojabönor. Nej, nu var inte det bra. Nu ska vi ha olja. Nej, men palloljan förstör det här. Alltså, kommer vi om ett år konstatera att elbilen var en mycket större miljöbov än vad vi trodde? Liksom. Vad är egentligen fakta du som kan?
Ja, alltså, man ska ge ett råd till alla som läser de här sakerna. Så är det väl att läsa det kritiskt och kanske förstå hur har man räknat här? Vad har man jämfört egentligen? Man pratar mycket om vad batteritillverkningen gör med miljön och det krävs jättemycket energi för att bygga de här battericellerna. Så är det ju. Men den svenska fabriken som man ska bygga i Skellefteå, den ska ju återanvända en hel del metaller från gamla batterier och man ska återanvända värme som kommer från vid tillverkningen. Mm. Så man ska kunna stänga ett kraftverk i Skellefteå, ett värmeverk. Så det finns ju såklart tankar där också.
Du låter som att du är för det ändå. Att det ändå...
Ja, men det är så, och så när man pratar om de här batterierna ställer till med det här för miljön. Men man pratar inte lika mycket då om vad har diesel och olja ställt till med när vi plockade upp det ur jorden. Liksom.
Mm.
De mätningarna gör, man mäter liksom inte riktigt samma sak.
Men då undrar jag ändå.
Utsläpp från en diesel. Ja. Men med elbilen ska man plötsligt ta med hela produktionscykeln.
Mm.
Och det kommer ju snart krav på att man ska ge ett klimatavtryck för hela bilen. Inte bara
livscykelavtryck.
Och det finns ju, Audi är långt framme där, att de räknar på det. Och det kommer vi kanske få som en fakta framöver. Den här bilen ger det här avtrycket på klimatet under hela livslängden, inklusive bränsle och allting.
Ja, det är så kan vi kommer gradera, det är så vi börjar jämföra. Ja.
Men idag jämför man liksom gärna man förstår att vissa vill ju att vi ska fortsätta köra diesel och bensinbilar. Men då kanske de tycker att det är bra med vissa forskningsrapporter.
Hur ska det gå för alla oljeshejkar och de här rika snubbarna när det inte blir någon olja längre?
Förlåt, var det den frågan du satt och väntade på att ställa?
Nej, det var inte. Jag sparar jag har en kanonfråga så vänta bara.
Hur ska det gå för oljeshejkar?
Nej, men jag slog mig bara. Jag såg någon film och någon skojade om det där också.
Ja.
Men just det, det har ju varit brist och de har ju kunnat suga ut. Idag kostar det ju fan 15 spänn liten liksom. Man blir ju ruinerad. Det är inte klokt egentligen.
Ja, synd om dig. Du är så ruinerad.
Nej, men lugn nu.
Det går mycket till statskassan av de 15 kronorna. Men jag var ju på BMW igår och pratade och intervjuade deras utvecklingschef. Och han och många andra påtar det nu i den här ruschen efter elbilar. Så säger man ju att det kanske 2030 pratar man om i de mest optimistiska prognoserna. 30% av nybilsförsäljningen är elbilar. Eller laddbara bilar. Och då har man ju ändå ganska stor del kvar som är förbränningsmotorer.
Ja, just det.
Så det kommer ju inte att sluta köras på bensin och diesel.
Så Dubai kommer fortsätta bygga skyskrapor?
Ja, och de bilar som vi köper nya idag kommer ju rulla i 20 år till.
Mm. Ja, det har du rätt i. Men då undrar jag ändå, vi säger så här med utvecklingen, men från ingenting egentligen, från att man kom någon mil, fick lite support där man kunde, till att Tesla då kommer med en bil som gör att man kommer 50 mil. Alltså, och då tänker man utvecklingen, om vi tittar när smartphonen kom, när den första kom, och sen så tittar vi bara 5 år senare hur mycket som har hänt. Tror du inte att det är någonting som också som med batterin, om bara 1 eller 2 år så kommer man 50, 60, 70, 100 mil kanske, 200 mil?
Nej.
Du tror inte det?
Nej, det finns ju en gräns också på hur lång tid det ska ta att ladda batterierna. Och det finns, man måste ta hand om liksom batteriet under laddningen. Det är lätt att det blir överhettat och inte kan ta, som i alla fall som är byggda idag, kan ta emot så mycket laddning. Så du kan ju sätta i ett batteri som är på 200 kWh, men du kanske inte kan ladda det på en rimlig tid.
Mm.
Så man ser någon slags idag bortre gräns på 100. Det fanns någon sportbil nu som hade ett batteri på 120 kWh. Men det kanske är där någonstans.
100. Men jag köpte min dator, min första dator som jag köpte, min första Mac-dator 1992. 91. Då sa handlaren till mig när jag köpte den här, då sa han, nu ska du få en dator som har varit ett utställningsex här. Och de har liksom nästan skojat, för de har stoppat in dubbel hårddisk. Hur du än gör så kommer du inte under din livslängd att kunna fylla den här hårddisken. Och då var den då på 16 megabyte. Ordinarie var på 8 megabyte. Det är ju inte ens, internminnen är ju betydligt mycket högre idag. Alltså det var ju så här, det är ju verkligen så här. Och jag gick ju runt och sa, vet ni vad, jag kommer inte kunna fylla den här hårddisken under min livstid.
Mm.
För det trodde man. Mm. Är det inte det vi sitter och säger här nu då, med batterierna?
Ja, kanske.
Att vi kommer skratta om vi sätter på den här podden om 3 år eller 5 år. Eller?
Ja, man kan ju hoppas. Men det man hör av ingenjörerna idag är, så är det att laddningen är ett bekymmer, att ta hand om, ja, att batterierna inte blir överhettade. Mm. Men de är ju vätskekylda idag, så du kan ju snabbladda dem och långsamladda dem ganska effektivt. Men man kan inte snabbladda idag i alla fall ett batteri för ofta, för då går det ner i liksom kapacitet.
Nu kommer min idiotfråga.
Kör.
Min relation till batterier, det är ju typ om man hade så här i freestylen och sådana saker. Då gjorde jag ju så att jag tog ju, det är liksom lite batteriets poäng. Jag tar ur batterierna när de är slut och så sätter jag i ett annat batteri. Varför gör man inte så med elbilar att man har batteriet under bilen och sen kommer jag till en tankstation och då släpper jag batteriet in och så laddas det där, medan jag får ett nytt batteri så kan någon annan ta mitt batteri. Varför har vi inget pantsystem på, ska jag stå där i 2 timmar och vänta medan det laddar? Det gör jag ju inte med freestyle.
Nej,
liksom.
Det finns ju ett kinesiskt företag som heter Niu som kanske känner, de gör ju skotrar. Mm. Men i Kina gör de med bilar också. Och de har visat ett sånt koncept där man kan åka in och få hela sitt batteripaket bytt. Och så har man då ett lager med batteripaket där man kan ladda dem och där de kan må bra, så att säga.
Mm.
I rätt miljö. Och de har också så här, mobila stationer som kommer ut och byter eller laddar ditt batteri och så. Så det är absolut en möjlighet.
Mm.
Sen finns det en stor marknad för de här kasserade bilbatterierna. De ska ju bli batterier i vårt hem. Så du ska kunna ha en liten batterilåda i garaget.
Mm.
Som du laddar med sol eller på något annat sätt.
Okej. Okay.
Och så ska du kunna använda det. Och Nissan till exempel, de ligger långt framme med att man ansluter sin bil till elnätet. Så att man ska kunna ladda batteriet när det är som bäst för nätet.
Ah, okay.
Och även ta energi från bilen när det behövs.
Mm.
Så att bilen blir en del av elnätet.
Okej. Okay.
Och det kanske funkar om man tänker alla. Om man alla skulle vara så. Om 1 miljon bilar i Stockholm ansluter sig till elnätet, ja, då har vi plötsligt ett helt annat nät, liksom andra möjligheter att ta toppar om det kommer jättemycket vattenkraft eller vindkraft plötsligt.
Mm.
Kan man ta hand om de energitopparna? Så där kommer vi kunna se
vad vi står inför.
Men då krävs det ju någon typ av politiskt engagemang i detta som blir större då, som säger så här, låt oss bygga 1 miljon såna här laddstationer där man kan byta batteri på 20 sekunder. Låt oss ta den investeringskostnaden. Eller låt oss göra solpaneler av alla motorvägar så att vi direkt laddar liksom via däcken när man åker. Alltså så här, tekniken finns ju idag, men det är ju, någon måste ju ta den här investeringen då. Det kan man inte lita på att Tesla ska ta det. Liksom. Det har man ju svårt att se hända på det där folkhemsbyggarsättet som man förr i tiden sagt, låt oss bara, nu bygger vi 1 miljon bostäder, bam. Nu bygger vi ut elnätet, bam. Det är inte så mycket bam längre. No. Kan man tro på någon sån boom? Liksom?
Infrastrukturministern, Thomas Eneroth, var ju ganska, han är ganska teknikvänlig och bilvänlig. Sen är de ju måna om att det här inte ska skapa klyftor i samhället. Det ska ju funka över hela landet. Man vill inte hitta på saker som är jättebra för Stockholm men inte lika bra i Haparanda. Alltså hela Sverige-tanken liksom, är de väldigt måna om.
Mm.
Och det är ju bra. Men det finns 2 försök i Sverige nu med laddvägar. Det är framförallt för lastbilar där man kan ladda bilen medan den rullar. Och de ska nu upphandla en anläggning för elväg där man kan ladda både bilar och lastbilar och ta betalt för det. Mm. Som ska bli en slags försök då. Och det ser man fram emot. Det kommer ju många andra länder att kika på.
För hade det hänt, det hade varit en game changer om E4 var en laddstation. Då har ju du inte ditt Skåneproblem längre, för det är bara avfarten precis, då när du svänger av. Som, det är de milen som räknas. Liksom.
Han berättade att de hade 11 projekt hade ansökt om att få pengar till det här kommersiella ladd eller elvägen. Och 5 var kvar. Och en av de här 11 var att man skulle se till att hela E4 var en elväg. Men det kostar ganska mycket.
Jag tänkte säga det kostar. Men om man tittar som vanlig konsument då, förutom som du sa att ska man vänta eller ska man inte vänta, men rent ekonomiskt då? Alltså hur ska man, för de här Tesla-bilarna som jag hyllar ju mest idén om att de har gjort något revolutionerande, men de är ju inte billiga heller. Alltså det är ju kanske inte gemene man som har råd att köpa en sån bil. Och fortfarande kan jag tycka att vissa hybrider kostar väldigt mycket pengar. Hur ska man tänka som konsument?
Betalar det sig?
Ja, det finns ju också uträkningar på. Många räknar ju då på kanske efter 8000 mil total ägarkostnad. Både inköp, bränsle, service. Och då är ju service och bränsle lägre kostnad för en elbil än för en bensin eller diesel.
Mm.
Så ungefär 6-8000 mil så ska det jämna ut sig. Idag då, om du jämför med att elbilen kostar ju...
Du menar man har kvar en bil så länge? Är det det du menar? Alltså att man köper
köper en ny diesel eller en ny elbil och så kör du 6000 mil. Och så jämför du vad mycket det har kostat.
Mm.
Så ska det vara ungefär lika.
Men tar man hänsyn till värdeminskningen då? Vad restvärdet är på den bilen man har kvar?
Försöker. Det är den svåra delen.
Det är svåra, för det tänker man ju.
Svåra och dyra delen med en bil som inte många tänker på.
Nej. Men hittills har de ju varit... Elbilarna är ungefär dubbelt så dyra som en motsvarande bil med förbränningsmotor.
Men är det rimligt? Kan man motivera det med tillverkningsprocessen? Eller betalar man då för hypen?
Man betalar hypen? För, ja, och för att de kan ta betalt. Betalningsviljan finns det. För att det finns tillräckligt många som vill vara på tidigt och köpa de här.
Men finns det idag något belägg för att man ska betala egentligen rent tillverkningsmässigt skulle betala mer för en elbil än för en...
Nej, alltså de säger ju det tillverkarna, men det är ju deras jobb att säga det. Men Folkvagn kom ju med sin ID i slutet av året här, elbil. Den ska, som de säger, kosta lika mycket som en Golf diesel i inköp.
Mm.
Och den ska ju gå någonstans där 40-50 mil. Så några räckvidd som alla andra så att säga.
Men det är också mindre slitdelar på en elmotor än på, tänker jag, servicemässigt. Ja. Alltså en förbränningsmotor är ändå fler slitdelar i.
Ja, det är ju nästan bara bromsarna som du behöver ta hand om.
Ja, och det måste ju också bli mycket billigare, tänker jag, över tid då.
Ja, så det sparar in. Och idag kör man ju en elbil på 3 kronor milen kanske. Två, beroende på var du laddar och vad du har för elavtal. Men 2-3 kronor milen. En diesel kostar i alla fall, bara i bränslet då, drygt 10 kanske.
Ja, det är en enorm skillnad. Men du menar...
skillnad. Men, men sen tror ju jag att någon kommer att ta hand om den här skillnaden framöver. Idag är det biltillverkaren lite som tar den för att det kostar mer att köpa bilen. Ja. Men det kommer att bli som konkurrens, att priserna kommer ju gå ner. Men jag tror ju att någon annan kommer att ta de där 8 kronorna.
Hur då menar du? Sätt. Jag fattar inte riktigt.
Det kan ju vara skatter eller avgifter eller att det blir dyrare att ladda på de här laddstolparna.
Mm.
Ja, just det. Man tar igen. Det är ju lite så. När dieseln kom så var det ju mycket billigare diesel. Men sen plötsligt så när ju mer dieselbilar såldes ju mer gick dieselpriset upp.
Vi har ju vant oss vid att betala 10 kronor milen för bränslet. Ja. Så att vi kommer ju snart att hamna där igen, tror jag.
Även om vi åker elbil. Ja.
Men du, andrahandsvärdet måste vi prata om. För att man, det är ju som du sa, Mattias, i förbifarten. Den stora dolda kostnaden är att jag köper en bil för 500 000 och sen så kör jag den ett år och snäll plötsligt är den värt 400 000. Det är liksom nästan 10 000 i månaden. Som man inte ser när man tankar att hundralapparna liksom rusar förbi.
Alla förtränger.
Vi gjorde för löpsedlar på Expressen så här mycket kostade en bil att äga egentligen. Men det var ingen som köpte de tidningarna för man vill inte veta, att den kostar 50.
Är det här så, va? Man vill inte tänka
50-60 kronor i milen ligger det på, men det vill ingen veta.
Liksom. Vi räknade ut, tror jag, när vi, eller jag tror jag vet att vi räknade ut att man låg ungefär på 400 kronor om dagen första året man äger en ny Volvo. Och hade vi som exempel, om man säger så här, åker taxi för 400 kronor om dagen, hade folk sagt. Idiot. Man har sagt, jag har en Volvo. Där
det svåra är att, och det tror jag bildelningstjänsterna kommer bli lite lidande av också, att när du åker taxin så ser du ju den kostnaden direkt. Om du är med eller hyr en sån här Seat liten bil och kör liksom i stan, då ser du att det kostar 5 kronor i minuten. Aimo som finns nu i Stockholm kostar 6 kronor i minuten. Du ser ju hur det tickar hela tiden. Det vill du inte veta. Det ser du inte med din privata bil.
Men det där är intressant. Men jag häpnar ändå, för jag läste på lite eller tittade innan vi skulle börja podda idag om just till exempel att gå ut och titta på Blocket eller någon annan annonssajt just som en Tesla till exempel då, återigen. För att man tänker, hur är värdet och funkar batterierna? Men det säljs ju många som har gått 10 000 mil och kostar, alltså tycks vara ett jättebra andrahandsvärde på. Och just att de går efter 10 000 mil. Jag hade kunnat känna så här, jag vet inte om jag vågar köpa en sån bil, för finns det batterikraft kvar efter 10 000 mil? Alltså har, det där, som du sa, att ett batteri blir ändå sämre ju mer du laddar det. Men det tycks ju hålla i väldigt bra.
En lite branschstandard nu är ju att de garanterar 70% av prestandan under första 8 åren eller 16 000 mil. Det blir så här standard för batterigaranti.
Men det vet de väl inte om de inte... Klart de kan göra tester.
Ja, de har
men...
testat. Och alla säger att det kommer räcka bilens livslängd.
Ja, det är så. Och det tror du på, eller?
Jag tror att vi kommer att se att bilarna kommer att leva kortare. Alltså det här som vi har haft i Sverige, för haft en gammal Volvo i 30-40 år. Det vill ju biltillverkarna inte vara med om. De kommer nog se till att vi byter oftare. Biltillverkarna vill tjäna pengar framförallt. De har ju inget samhällsansvar direkt.
Så tror de var sån här hjälpstöd.
De vill gärna vara väldigt så här att de tar ansvar för allt och så vänliga och så. Just men det är ju bara...
De vill tjäna pengar som alla andra.
De tycker ju inte riktigt om när det går för snabbt omställningar så här. För snabba teknikskiften, då hänger de inte riktigt med.
Och du sa initialt där att, som jag lite sådär, att man har kanske ordrar ligger på en massa produkter av underleverantörer som man inte kan bryta heller, så att därför har man inte så bråttom.
Nej, så är vi. Där är vi just nu i 2019 är vi precis i det läget att de står inför nya EU-regler där man mäter liksom snittutsläpp på koldioxid, och de måste se till att mixen av bensin, diesel, hybrid, laddhybrid, el är den rätta när det börjar att räknas om något år. Så de måste sälja bensin och diesel nu och måste vänta med laddhybrid och elbilar, för det många ligger precis på gränsen och det är jättehöga böter från EU om de kliver över de här 95 gram. Och de mäts ju liksom snittutsläpp på alla sålda bilar. Så då, det är väldigt många, där sitter många ingenjörer och räknar på exakt på hur många de ska sälja, och de kommer ju sluta med vissa motorer. BMW skulle ju halvera sitt utbud av förbränningsmotorer framöver för att spara pengar och för att ligga rätt i den här mixen.
Om man nu sitter och lyssnar på detta och har lovat sig själv att nästa bil jag köper, för man är en person som köper bil, är en elbil, och det börjar liksom rassla i Volvon hemma, vad skulle du ändå ge för råd för den som står i liksom några så här grundläggande köpråd? Bit ihop ett år till eller analysera, köpa en begagnad, eller
analysera bara riktigt hur använder jag bilen, och vad är viktigt för mig i den här ekvationen? Måste jag ha bilen varje dag? Måste jag köra till sommarstugan? Kan jag göra på något annat sätt? Har jag en bilpool nära? Kan jag ladda? Det är det allra viktigaste kanske.
Mm.
Hur ska jag ställa mig till att kunna ta taxi om det kniper, om jag nu måste någonstans? Så att vara ärlig mot sig själv och hur viktigt är det att äga kanske eller inte äga.
Just det, låter som att du är inne på, det är kanske huvudfrågan. Behöver jag äga en bil eller inte? Det kanske är egentligen den frågan man ska ställa sig först.
Ja, men för väldigt många är det givet ja. För det finns inte kollektivtrafik och jag måste åka till jobbet varje dag. Ja, då är det ju så.
Ja.
Men,
och skulle du då köpa en ny eller en gammal? Eller begagnad då?
Ja, köpa en ny bil är ju... ny bil för egna skattade pengar, det är ju inte så bra affär.
Nej.
Om man nu ska prata privatekonomi.
Ja. Det är så. Man ska inte köpa en ny bil helt enkelt.
Inte ens
el. Inte om du, det är väl om du har tjänstebil eller kan göra.
Och hur långt ska en bil ha gått? När är det optimalt att köpa en bil? Om vi nu skulle ändå försöka hitta. Jag förstår att det kan skilja på olika modeller.
Det är den här sweet spot som, man säger, som alla letar efter. Det billiga fönstret på att äga en bil. Men har den i alla fall en 2-3 år, så har den ju tagit en stor del av värdeminskningen.
Mm.
Så du säger, om man ska köpa elbil, köp en som är 3 år gammal.
Ja, elbilar, då kommer det ju kanske för långt bort i prestanda. Och okay. Då
måste man ha lite jobbigt. Nyare.
Ja, precis. Och, men många har ju elbilen är ju en perfekt andra bil till exempel.
Mm.
Och det är ju så många ser på den i Europa framförallt. I Norge har man ju också den erfarenheten att om man köper en elbil som andra bil, men det är den som alla kör.
Mm.
Och när du väl har börjat köra elbil så byter du inte till något annat. Mm. Utan då har du liksom ställt om.
Men det är väl inte så också. Är det inte också så att man gör så? För att det är väl också sällan någon köper en bil och sen byter ner sig. Är det inte så för handlarnas dröm att få in en kund i hallen och sen säljer man en bil? För man kommer aldrig köpa en mindre nästa gång. Man kommer bara vilja ha lite bättre, lite större.
Men att om man börjar köra elbil och laddhybrid också, så har man vant sig vid det här att ladda.
Mm.
Man vet var man kan ladda, hur det funkar. Och då kommer man in i det livet liksom.
Ja, det här är otroligt spännande.
Mm.
Men ja, men okej, men tänk till då. Det är vårat ändå så där. Behöver man ha en bil? Ja, behöver man det, då tycker man ändå att då ska man ändå börja verkligen kika på elvarianten, eller hur?
Ja, absolut.
Mm.
Börja om inte annat med en laddhybrid så.
Mm.
Kan man pendla väldigt många gånger bara på el och man börjar lära sig att ladda.
Men har inte för höga förväntningar, för det hade jag med min laddhybrid. Jag tror inte att du kan åka så långt som de påstår att du kan alltid. Toppen, men Jan-Erik, vad snällt och kul och intressant det här var. Vi kommer att följa upp det här. Det här är ju superintressant.
Mm.
Mm. Det finns ju vätgas också runt hörnet.
Oh, ja. Det gör vi ett eget program.
Det finns bussar som kan brinna om de också har sett. Som
kör in med batterierna.
Det finns en lösning på. Det finns en lösning, geofencing. Man kan styra vilka fordon som får åka var och på vilket bränsle.
Det kommer hända grejer. Tack så jättemycket för att du kom.
Tack. Och nu kommer Kristina.
Nu kommer Kristina. Hej! Veckan snabba med Kristina och Compriser.
Ja.
Hur har veckan varit?
Den har varit fin, härlig.
Mm. Ja, vad bra.
Ja, för er då?
Toppen.
Ja, varm i klänna.
Ja, vi har precis haft ett bra avsnitt här också, så vi är supernöjda.
Ja, bra.
Men du, deklarera.
Det ska man göra varje år.
Man ska ju det.
Ja.
Hur ska man göra då?
Ja, det som är nytt i år.
Allting är så automatiserat nu.
Det är ju det, och det är ännu mer automatiserat i år. I år, förut var man ju tvungen att ha en digital brevlåda. För att kunna deklarera tidigt och få pengarna tidigt redan i april. Nu behöver man inte det. Så alla som deklarerar före 2 april får sina skattepengar några veckor senare. Om man inte har gjort några ändringar. Så det är en viktig punkt.
Men så fort du är där och ändrar och kuckelurar lite. Då får man vänta.
Och jag tycker inte man får vara för sugen på de här extra pengarna några veckor tidigare. För det finns faktiskt en hel del som vissa av oss kan göra med avdrag och grejer. Och det är faktiskt viktigare att titta på det så att man får rätt summa istället för att få det några veckor tidigare.
Ja, men är inte det faran med den här liksom, att man ser deklarationen? Att förr då var det bara, sätt dig med papperna, lista ut detta, fyll i. Nu blir det så här, jag trycker iväg den. Vad spelar det för roll?
Så är det. Och nu för tiden finns det också väldigt mycket färre avdrag du kan göra. De stora grejerna med rut och rot och om du har sålt bostad och sånt är liksom förtryckt ofta.
Mm.
Så det mesta finns där. Men det är ändå viktigt att titta. Det finns en hel del olika avdrag. Om du har långt att resa till jobbet kan du göra ibland vissa regler göra avdrag. Har du arbetsrum hemma? Har du en egen mobil? Det finns lite olika saker. Så det är ändå bra att gå in och kolla på vilka avdrag finns. Är det något jag kan göra? Och kan man det så ska man göra det förstås. Mm. Sen kan man vilja omfördela om man är ett par också som har ränteavdrag etc. eller RUT och ROT, så kanske man vill omfördela det också så att någon betalar mer och någon betalar mindre. Och sådär.
Jämna ut det kanske?
Jämna ut, ja. Om någon inte tjänar så mycket och har så mycket skatt och sådana saker.
Men det är en bra tanke. Det ska man
så det kan man också titta på. Så det är viktigt.
Mm. Nu pratar vi som att om jag gör det tid då kan jag få mina pengar snabbare. Det är ju inte alla vi som får pengar. Några ska ju också liksom betala.
Precis, och då är det faktiskt så att redan från och med i februari så betalar man ränta på det man är skyldig över 30 000. Så om man...
På kvarskatten.
Kvarskatten, exakt. Mm. Så det finns en ränta på 1,25 på kvarskatten. Så om man är skyldig och inte vill betala den här räntan så får man göra en fyllnadsinbetalning då.
Just det.
Redan tidigt.
Då kan man sätta in pengarna direkt. Exakt. Så är borta sen.
Man behöver inte vänta på en massa besked och grejer, utan jag vet att jag kommer att sätta in en del i alla fall.
Och råkar du sätta in för mycket, men det är ju ditt konto det där. Så det
då
dras
får man
ju
tack så mycket från Skatteverket.
Ja, precis. Ja, exakt. Mm. Nej, du får ju tillbaka det om du skulle sätta in för mycket. Sen är det också så att om du skulle bli försenad, för du får ju en sista dag när du ska betala in kvarskatten. Om du blir försenad då är räntan 16,25%. Så att blir inte försenad. Har du inte pengarna då så är det ju till och med bättre att liksom betala det på ditt kreditkort eller någonting en månad och liksom försöka få in det. Men betala kvarskatten i tid, annars blir det dyrt. Mm.
Och betala, min åsikt är att man ska betala in den när man vet vad den är. För att då är det där klart. Så hålla på och skjuta på massa sådana här grejer, det bara känns meningslöst.
Ja, det är helt meningslöst.
Men du, man ska fylla i papperna när jag sitter där och sen så jag har dragit på det, sen är det sista helgen och så får jag influensa. Vad händer om man blir sen? Är det stupstock och spöstraff då? Eller vad är det som gäller?
Inte riktigt så, men det blir ändå ett straff. Du ska ju lämna in den senast klockan 24 den 2 maj. Om du redan veckan innan får influensan och känner jag kommer inte hinna det här, ansök om att få förlängt. Mm. Det är inte helt svårt att få, men det måste göras lite i tid. Det kan du inte göra samma dag. Får du inte förlängt, blir du försenad, så kostar det 1250 redan dagen efter. Sen tar det 3 månader till, då får du 1250 till och sen 5 månader 1250. Så att det är lite straff, det är ganska onödigt. Så vet du att du har mycket, vet du att du är försenad, du bor utomlands, någonting, be om ansök om förlängt.
Eller bara ta tag i det så fort man har chans att få
Så fort du kan se vad som händer, börja.
Ja.
Och nu med digitalt, det är ju inte så krångligt om du inte har väldigt speciella grejer. Så 2 maj.
Ja. Andra maj.
Yes.
Jag ska nog börja betala skatt i alla fall.
Jag tror det.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.